Varför flyttar vi inte pengarna och resurserna för de som gör lite mindre till de som gör lite mer? Jag menar att svensk sjukvård lider av att hela tiden oroa sig för att gå inte bli lurad av någon. Vilket gör att vi hellre väljer bort massa bra exempel eller bra idéer än att råka bli kanske lurad någon gång. Svenska befolkningen har nu lärt sig att okej, det finns mer att få. Vi behöver inte snällt stå i kö. Nu behöver politikerna och de som betalar det här förändra systemet så att det blir mer tillgängligt för de 400 000 som väntar på vård idag.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma. Idag ska vi prata om sjukvården. Varför det blir köer i svensk sjukvård. Varför många känner att man inte vet vart man ska och hamnar på akuten. Och där känner man sig om möjligt ännu mer malplacerad. Och i värsta fall får man åka hem utan att ens ha träffat någon. Vad är det som är fel med den svenska sjukvården? Och vad kan man göra för att få den bättre? För att svara på de här frågorna har vi bjudit hit Gustav Drugge som precis startat en ny tankesmedja, Synaps, om den svenska sjukvården. Och han har många års erfarenhet av att vara med och bestämma om sjukvården. Så välkommen hit Gustav.
Tack så mycket, glad att vara här.
Det är kul att ha dig här. Berätta lite vad det är du har bestämt om. I de senaste 10-15 åren har ju du varit en maktperson kan man väl säga i svensk sjukvård.
Min roll har varit att hjälpa politikerna att med underlag och konsekvensanalys kring vad händer ifall man säger vi låter oss korta köerna. Och då så säger vi, bra, då gör vi det. Och så kommer de som är leder sjukhusen och vårdverksamheterna. Bra, vilka köer? Alla köer? Nej, det går inte. Vi får börja med några. Vilken kö ska vi satsa på? Och så beskriver de tillbaka då. Ja, men det här händer man gör så och det här händer man gör så. Och det är ju en väldigt komplex apparat. Och då tar politikerna lite avvägningar beslut och så har jag hjälpt dem med detta. Och sjukvården i Stockholm har fördubblat intäkterna, men det har nog inte riktigt märks på golvet. Någonting, pengar försvunnit på vägen, och det är det jag tycker nu att Synaps, den här nya tankesmedjan jag har startat tillsammans med några andra, ska vara med och undersöka och se vad kan vi hjälpa till med att förbättra i svensk sjukvård.
Så det är framförallt i Stockholmsregionen du har varit tjänsteman med stort inflytande över systemet, strukturen?
Så är det.
Om man bara för att sätta det i något sorts perspektiv, hur mycket pengar handlar det om i Stockholmsregionen? Hur mycket pengar lägger vi på sjukvården?
Knappt 80 miljarder kronor lägger vi via skatten. Alltså drygt 10 kronor är det runt om i landet som man betalar på varje 100-lapp i skatt för sjukvård och kollektivtrafik, men främst sjukvård. Men sen lägger ju många familjer ännu mer pengar på hälsa, som ni också belyst mycket i det här programmet, att det är ju hälsa i satskort, det är hälsa i bättre mat, det är hälsa i litteratur eller i poddprenumerationer. Vi har ju en hög betalningsvilja för hälsa. Men, och för sjukvård för den delen. Men det är inte lika tillgängligt att betala för all del.
Utav de här 80 miljarderna som är skattepengar, man betalar ju ändå lite när man går till olika mottagningar. Och så här. Hur mycket kommer in som är egna privata pengar som man lägger?
Ja, men det är ungefär 1% knappt som är egenfinansiering. Och 80 miljarder, det är bara i Stockholm. Mm. Runt hela Sverige så är det runt 350 miljarder. Så att, och det är en sak som vi har lyft att finansieringen som kommer utifrån regionerna, den är väldigt liten. Och det är därför regionerna har kommit att bli så väldigt beroende av statsbidrag som man ofta läser om. Nu säger regionerna, nu finns den här intresseorganisationen som heter SKR, Sveriges kommuner och regioner, som säger får vi inte de här pengarna nu, då går sjukvården under. Och då ska man ha med sig att de pengarna som de ofta pratar om, det är 1-3% av sjukvårdens omsättning. Så det är svårt att tro att det är något annat än en lobbyinsats. Vilket är deras arbetsuppgift såklart.
Och se till att staten bidrar till regionerna och deras möjlighet till att bedriva sjukvård.
Mm.
Det här är ju en hälsopodd som du själv påpekar. Så jag tänkte fråga, hur hälsosam är du själv om vi nu sätter en sån här skala mellan 1 och 10? Det 1 är ganska dålig och 10 är hälsofreak.
Jag skulle säga att jag är mellan 5 och 10. I alla fall i idé och ambition. Och sen i utfall så kanske jag är närmare 5 då. Man blir lätt trött på kvällen, men man har lite kvar att göra. Så då kan det vara att man stoppar i sig lite fel saker. Men jag har tagit en del steg, jag cyklar en del och jag försöker röra på mig.
Mm. Apropå det, jag brukar fråga mina gäster hur många steg de har gått
Mm. Jag kollade precis innan vi satt oss. Drygt 3000 steg har gått idag.
Okej. Okay. Och kommer du upp i 10 000 en vanlig dag?
Ja, faktiskt. Jag försöker det.
Vi hade en gäst här som satt och sa att han nog brukar gå 10 000. Och så kollade vi på hans klocka. Då hade han i genomsnitt gått under 1 000. Men, och 600 just den dagen han var här.
Men jag vill tipsa att ni kan inte produktplacera, men jag har en Apple Watch. Mm. Och då kan man vara i en tävling med andra vänner. Så man parar ihop sin klocka med andra. Så kan man säga, åh, nu har min vän Albin, nu har han gått 10 000 steg. Och jag är lite tävlingslagd, så då vill jag ogärna gå och lägga mig innan jag har fått mina 10 000 steg. Och han får en notifikation att jag också har gått.
Så då håller ni på att hetsa varandra och går mer och mer och mer?
Ja, fast vi ser en ganska sund 10 000 kronor stegs, 10 000 stegs hetsen är ändå ganska sund.
Och den är inte kopplad till 10 000 kronor? Nej, den tyvärr. Den som förlorar betalar i slutet av året.
Det är nästa steg. Den är, nej. Ja.
Jag tänkte fråga, vad har du för erfarenhet själv av vården? När var du på en akutmottagning senast?
Jag startade Synaps för att jag står i skuld till sjukvården. Jag och min familj har varit jättemycket i vården och behövt den på de tillfällena då allting står på spel. Så därför tänker jag att då fungerar vården jättebra. Och det är därför jag vill starta Synaps, för att den ska kunna fungera bra och riktigt bra även när inte allt står på spel. Och nu senast så var vi på sjukhuset och akutmottagningen och åkte ambulanshelikopter med vår dotter. Allt gick bra, men hon har en diagnos, epilepsi, som gör att ibland måste man till vården snabbt för att undersöka saker. Så att det har gjort oss väl införstådda också utifrån golv- och patientperspektivet, vad som fungerar och vad som inte fungerar.
Jag gissar att man har en så allvarlig sjukdom så är man lite prioriterad in på akuten. Men de flesta av oss som är eller har varit småbarnsföräldrar har ju suttit där i evigheter och väntat med ett benbrott eller en stukad fot eller någonting sånt. Och så pågår en diskussion om fel människor hamnar på akuten. Vad skulle du säga om det här? Är det fel personer som hamnar på akuten och varför?
Det är fel till del vilka som är på akuten, men det är också systemets fel. Jag kan förklara, för jag har själv suttit vid ritningsbordet och förstår nu varför det blir så där.
Ja, men förklara det, för det här är ett mysterium, tror jag.
Och det är ju för att när politikerna, men också tjänstemän och sjukhusdirektörer, i alla i sin bästa ambition, oavsett politisk färg, så vill ha alla det bästa för ögonen för patienterna. Och sen så sitter man med sina dokument och sina powerpoints och tänker, men om vi öppnar den här närakuten, en lättare form av mottagning som har större kapacitet, så avlastar vi den stora akuten där de allra svåraste måste komma fram snabbare. Men då tänker sjukhuset, men de här lättare fallen, det är det som finansierar en annan del av vår sjukhusverksamhet. Så då blir vi av med den lätta intäkten och då har vi inte råd och möjlighet att ta hand om alla de svåra sjukdomarna. Medan den som betalar för sjukvården, alltså skattebetalarna, tänker, men det är väl bra om man flyttar bort de enkla, så kan ni fokusera på de stora. Och det fungerar ju bara om ersättningarna följer dikt an alla de här besluten. Men de här lirar inte, alltså över tid så lirar de med varandra skapligt. Men i varje givet läge så är det en dissonans mellan de här två, alltså betalaren och själva patientstrukturen. Och det skapar också en frustration på golvet, för då får de personalen höra, nej men ni får inga pengar för de här. Och det kanske stämmer, men det kanske också inte stämmer. Det beror på liksom, men besluten tar ju så lång tid i en organisation som Stockholm som är 45 000 anställda. Det tar ju jättelång tid att kommunicera allt detta.
Ja, om man då kommer in till något av de här större sjukhusens akutmottagningar, vill de verkligen ha en stukad hand eller en liksom någon enklare förkylning eller ett barn som hostar? Det är ju inte den känslan man får när man kommer dit. Snarare känner man att man kommer att få sitta där. Och helst finns det ju, det finns sällan något kaffe att köpa eller vatten eller mat. För man ska också svälta under tiden man väntar på en akutmottagning med sitt barn.
Nej, de vill ju inte att man ska komma dit med för lätta besvär. Såklart inte.
Men de vill ändå ha pengarna för de lätta besvären.
Men de vill ha pengar. De vill inte ha pengar nödvändigtvis för de lätta besvären. Men de vill ha full kompensation och full ersättning. Och beroende på var man är i systemet så har de det. Eller så har de inte det. De själva anser sig underbetalda. Men den som jämför deras arbete med andras arbete tycker de har en skäligt ersätta. Och så fungerar det ju en planekonomi. Någon sitter på toppen och planerar vad andra ska göra. Och på samma sätt som andra planeringsekonomier, vi behöver inte dra historiska paralleller, men när få personer ska planera vad 2 miljoner rörliga delar ska göra, så blir det inte enligt PowerPointsen. Utan då blir det som människorna har både mänskliga utifrån liksom sin diagnos, men också ekonomisk incitament att röra sig. Så att detta är, vi har fått ett system vi har betalat för. Det är slutsatsen.
Men som är väldigt frånkopplad då från vanliga människor, för jag tänker alla man pratar med som har barn är, och som är hyfsat välutbildade, vi vet aldrig vart vi ska. Och för oss är ju alla de här då digitala apparna, det är ju helt fantastiskt.
Ja,
man kan bara koppla upp sig och så visar man sitt barns svullna finger eller de sträcker ut tungan och visar sin svullna hals och så säger den där läkaren, nej men där är det här, eller inte. Och det går på 5 minuter och ingen behöver förflytta sig.
Ja, det är fantastiskt det. Och vilket både resursutnyttjande. Att kunna slippa komma in och att någon kan snurra fler patienter, som man brukar säga i vården, lite slarvigt, på kort tid. Men då, och jag är stort fan av inte bara varje enskild, de digitala vårdgivarna, utan också, vad har de visat nu? De har visat oss småbarnsföräldrar att jag kan träffa en barnläkare en lördag eftermiddag kväll. Jag vet att de finns där och jag vet att de vill träffa mig. Just nu så är de inte lika tillgängliga som när Kry och de här kom i början. Men jag vet att det finns både ett behov och ett utbud. Men varför träffas inte de här? Varför har de tagit bort de här delarna? Och det är det jag menar, att svenska befolkningen har nu lärt sig att okej, det finns mer att få. Vi behöver inte snällt stå i kö. Nu behöver politikerna och de som betalar det här förändra systemet så att det blir mer tillgängligt för de 400 000 som väntar på vård idag.
Det här med tillgänglighet är ju en av de viktigaste frågorna. För jag ska säga, det är ju en vattendelare. Om jag skulle beskriva sjukvård skulle jag säga att den är lite grann uppbyggd på att inte vara så tillgänglig. Blir man riktigt sjuk får man bra vård, men hela vägen dit ska man helst hålla vanliga människor borta från vården. Och det finns ju debattörer som tycker det är en bra strategi. På er egen lansering hade ni Hanne Köhler där, som jag tycker är mycket rolig skribent och har många bra åsikter. Men hon anser ju att vi överkonsumerar vård och att vi kommer springande alldeles för lätt med våra simpla krampor och borde hålla oss hemma istället. Vad säger du om det?
Jag tror att det finns ju hälso- och sjukvårdslagen som ofta används som stöd i argumentationen här, att den som är sjuka ska få vård först. Men det är inte den enda paragrafen som finns i hälso- och sjukvårdslagen. Det finns också att man ska få vård i tid. Man ska få vård av hög kvalitet och att patienten ska känna sig delaktig och inflytande. Det finns många paragrafer där. Och man har valt att fokusera på en av de här paragraferna. Och det har blivit synonymt med att administrera kön är viktigare än att ge vård i tid. Och det tycker jag att en del av det han
är
kön.
Och när du säger administrera kön, är det då att se till att de som är svårast sjuka kommer först?
Ja.
Istället för att se till att alla i kön snabbt får vård.
Och risksidan är då att någon som skulle kunna fått vård lite tidigare riskerar att få vänta lite längre. Men intäkten då för samhället är att fler människor generellt får vård i tid. Och det här är liksom, det är ju olika, beroende på var man drar reglaget. Olika typer av hur man ser på samhället. Men en sak som Hanne Kjöller tog upp där med att det är för enkelt att träffa vården. Jag tror att man ska dela upp för att kunna omhänderta både de stigande förväntningarna men också de stigande kostnaderna för sjukvården. Att separera, vad är ditt behov av sjukvård? Det ska vi gemensamt finansiera, tycker jag och tycker Synaps. Men ditt behov av trygghet, ditt behov av att få kontakt med en högspecialiserad vårdanställd för att du är orolig för något. Inte för att det är din medicinska oro, utan du är trygghetssökande. Det kanske du ska betala för själv. För det har inte vi gemensamt kommit överens om i den här ransoneringsmodellen vi har valt. Att det är ett gemensamt åtagande.
Hur ska man dra gränsen mellan vad som är riktigt behov av vård och vad som är då trygghetssökande? Och om det uppstår när man sitter hemma och har alldeles för mycket att göra en lördag kväll och skulle då vilja prata med en specialist för att vara säker på att ens barn inte lider av någon svår sjukdom utan bara har lite hosta?
Det ärliga svaret är att jag vet inte exakt hur man skulle göra detta, men det är ju en tangentens riktning, för att ifall vi inte löser den här uppgiften gemensamt, då kommer vi skapa ett parallellt system där rika människor och desperata människor kommer välja bort det gemensamma erbjudandet, och då kommer de ha de bästa kirurgerna, bästa psykologerna, de bästa liksom, verktygen. Och högsta överlevnaden för sig själva. Och vi som är den gemensamma sjukvården, vi kommer att stå med andrahandssorteringen. Och jag vill hellre leva i ett samhälle där det är den solidariskt gemensamt finansierade sjukvården. Men där man tillåter större element av privat och egen finansiering för att kunna använda resurserna så optimalt som möjligt.
Hur skulle man kunna få in det i systemet idag? För det är ju som du beskriver ganska komplicerat och ganska låst. För man skulle ju kunna tänka sig mix av då offentligt finansierat och privat finansierat.
Mm.
Är det möjligt?
Jag tror att det är möjligt. Sen exakt hur man drar den här, ifall man ska på förhand säga att nej, men detta är mer av jag är en oro, eller att man måste ha en remiss, alltså det vill säga en läkare som har sagt, läkare eller vårdanställd som har sagt, du har rätt att söka den här vården. Det skulle kunna vara ifall 1177 var välfungerande. Så skulle det kunna vara en första triagering, alltså en form av prioriteringsdiskussion. En sjuksköterska som sa, ja, men det där kan nog vara, det där är nog på din trygghetskonto. Då kan du ringa till den här läkaren, men då får du betala det för själv. Vad det kostar, det kan vara 900 kronor för att titta på någonting i 5 minuter.
Mm.
Och det är 900 kronor som du kanske vill eller inte vill spendera. Men ifall sjuksköterskan på 1177 skulle säga, nej, men det där låter otäckt, det borde du göra. Då borde du ändå få träffa samma läkare, men att samhället betalar 900 kronor.
Om man har husdjur som jag har, så ser man ju att den veterinär som ju är sjukvård för djur, den är ju väldigt privatstyrd. Och då, det fungerar ju väldigt mycket som du beskriver. För då är det ju också så att man tecknar en försäkring, och i de försäkringarna så kan man ha rätt till 3 telefonsamtal till en veterinär, eller 10. Och det beror ju på hur orolig man är för sin lilla hund, hur många gånger man behöver ringa eller inte ringa. Dessutom konstaterar man att de här ställena man åker till med sin hund när de är sjuka, där kan man få röntga en hund 10 på kvällen. De använder sina maskiner dygnet runt, därför att det just är privat. Och det löser sig ju automatiskt via försäkringar. Man betalar ju helt enkelt en försäkring, och har man tur så utnyttjar man den inte, och har man otur så behöver man utnyttja det.
Så är det. Och det är det vi på Synapse försöker hitta, vilka delar av offentlig sektor men också marknaden som i andra sektorer kan sjukvården lära sig av, för att implementera de här mekanismerna som är välfungerande i andra områden och testa dem i sjukvården. Skulle det kunna fungera här också? Jag tror att genom att addera det, att nej, men vi vill inte ha försäkringsvård, men vi vill ha de riktigt bra premier som finns, eller de riktigt bra verktyg som finns i försäkringsvård, implementerade i stor skala i svensk sjukvård.
Men går det om man inte också gör det lite privat? Alltså försäkringar bygger ju då på verklighet och att man ser hur det fungerar och hur människor beter sig, och så skapar man försäkringslösningar. De här andra, att efterlikna det, det kräver ju det du beskrev i början. Någon måste sitta på toppen och tänka ut hur miljoner människor ska bete sig.
Nej, men, och det är det jag menar, det är ju svagheten i systemet när man har en top-down-struktur som idag. Och det är därför Synapse huvudanledning som vi skulle beskriva är vården behöver ge patienter en större rättigheter. Och då menar jag rättigheter i mer lagens eller mer juridisk term, det vill säga att patientens rätt ska trumfa många gånger systemets kapacitet och behov. Och ifall ett uttryck för detta skulle vara, ifall du har väntat för länge på vård, då ska du få en ersättning för det. En kompensation för att du inte fått vad du blivit utlovad och vad du har betalat för. Och det är ju en mekanism som finns också på privat sektor. Men det finns också i regionerna. De som betalar för sjukvården betalar också för kollektivtrafiken.
Mm.
Och i många regioner så finns det, ifall man missar en buss, så börjar man ersatt för taxin som man måste ta istället. Och då kan du behöva vänta 30 minuter. Då får du 1200 spänn för att åka taxi. Men om du väntar 12 månader så får du inte 30 kronor för det. Alltså det är någonting, och det är samma skattebas. Så det går inte heller att säga att det är någon annans pengar. Det är exakt samma pengar. Och det här jag menar, att genom att ge patienten rättigheter men också möjligheter att kunna prissätta deras väntan, som idag är gratis för regionerna, så skapas det drivkraft och incitament för regionerna att beta av köerna i större utsträckning. Och då säger någon, men vill de inte beta av köerna? Det är både lag och kämpar inte de på med allt de kan? Jo, det gör de. Men de kämpar på med massa annat också. Det finns jättemycket, alla som har varit i en regionvärld vet att det finns 1000 andra uppgifter än att vara sjuksköterska och läkare och vårdbiträde, utan det finns mycket annat. Hälften kanske behövs. Så skala bort det där först, för det kostar också pengar. En hållbarhetsstrateg kostar lika mycket som en sjuksköterska över ett helt år.
Ja, du menar det finns massa annan kringpersonal i vården som äter upp mycket av pengarna?
Som inte är gratis.
Mm.
Och de måste betalas hela tiden. Men patientens väntan är fortfarande gratis. Så att när budgeten ska gå ihop i slutet, så använder man dem och flyttar dem reglagen som man kan för att få budgeten att gå ihop. Men vi har ju precis anställt de här dussintalet kommunikatörerna eller de här strategerna och någon annan. Så den kostnaden har vi, men patienten skulle kunna vänta ett halvår till för att då, det är ju en kostnad som någon annan tar.
Just det, så om det skulle bli en kostnad i att skapa köer och låta patienter vänta så skulle man inte ha det att laborera med.
Exakt, exakt.
På samma sätt. För det här med vad man anställer och inte anställer, det leder mig över till en fråga att man brukar säga att det är brist hela tiden på läkare och sjuksyrror och barnmorskor. Och jag hörde dig både säga och skriva att det är faktiskt inte egentligen brist. Det är bara att de inte har lust att jobba i den offentliga vården.
Ja, men så är det. Det är väl, jag tror att Vårdförbundet räknade ut att det var knappt 14 000 legitimerade sjuksköterskor som är i arbetsför ålder som har valt bort att arbeta med patienter i sjukvården. Och det betyder inte att de inte gör jättevärdefulla insatser någon annanstans. Men de behövs också i sjukvården. Och hur kan det komma sig att vi har ett system, och det är 14 000, hur många är det då? Ja, det är knappt 3 stycken Karolinska sjukhus.
Det är ganska många med andra ord.
Och alla skulle antagligen inte vilja jobba eller kunna jobba på ett stort universitetssjukhus. Men låt säga att 1 av 4 kan. Det är ändå ett ganska skapligt sjukhus man kunde få utan att bygga någonting nytt, bara med hjälp av att öppna fler vårdplatser. Och varför har de valt bort sjukvården? Och jag tror, eller vi tror, att en del av lösningen handlar om det bristande ledarskapet som finns i sjukvården. Och då gör jag en jämförelse med min lillebror. Han blev ofrivilligt chef i ett stor industrikoncern i Sverige. Men han talar också kinesiska och har varit mycket i Kina. Så att hans chef sa, men nu behöver du bli chef här över de här fabrikerna i Kina. Och då ska du gå på Handelshögskolan på ett program som vi har betalt för dig. Vi har skräddarsytt för dig och några andra. För du ska bli en chef här. Och han har lite dubbla känslor för detta, men jag vill rita, sitta på ingenjörsbordet och rita och bygga häftiga saker. Nu ska jag bli chef och de skickar mig till skolan igen. Där var ju jag jättelänge. Och det är en jättepåkostad utbildning. Och varför gör de detta? Jo, de gör detta för de är väl införstådda med att ledarskapet, det påverkar försäljningen och det påverkar produktionen. Det påverkar allting i deras verksamhet. Och nu översätter vi detta till sjukvården. En motsvarande chef i Sverige.
Det skulle då vara en läkare som förmodligen blir utplockad och blir chef.
Exakt, och som kan vara ansvarig för 100 miljoner i verksamhet, 10 000 patienter eller 1500 patienter, svårt sjuka, slåss idag för kaffepengar.
De får ingen utbildning, bara inslängda.
Hur kan det komma sig att vi inte i offentlig sektor, om vi värderar våra gemensamma resurser, skickar våra läkare och våra sjuksköterskor som ska vara chefer till Yale, till Harvard, alla de här bästa universiteten, de har de bästa utbildningarna, eller till Handels eller någonting annat. Poängen är, vi tar inte hand om dem som vi satsar på och då får vi inte ut lika mycket vård per krona. Så det är inte nödvändigtvis, och varför sker inte detta? Jo, men det finns ju i det svenska jantesamhället att okej, men varför du är chef i offentlig sektor, du ska ändå plocka disken. Mm. Var du inte bättre än mig? Nej, du är inte bättre än mig, men du har ett annat jobb än mig och därför måste du åka iväg på utbildningar.
Varför har det blivit så, även i regioner som ändå har varit styrda av kanske borgerliga politiska konstruktioner där man skulle kunna tänka sig att man mer lyfter fram det där?
För att det är svårt att bestämma uppifrån, ska jag säga. Och även om det kan uttryckas olika på toppen mellan olika politiska partier, så när man nagelfarar så är det inte så... När politiken trickle down, kommer den hela vägen ner till golvet, så är det ganska... Det är ganska många lager som har försvunnit på vägen. Och det är inte heller säkert att politiska partiernas program är svaret på det heller. Det är ingen som pratar om ledarskapet på ett mer så omedelbart sätt. Men i vissa privata vårdverksamheter, då sätter man ett helt annat pris på vad ledarskapet betyder. Och man kan använda detta. Så att jag tror att här måste vården lära sig mer av de framgångsrika exemplen. Och jag hoppas att Synapse kan vara en motor i detta.
Jag beskrev ju i början att du var en person som hade haft makt för att du hade suttit i regionen. Men när man hör dig prata nu så undrar man, vad ligger egentligen makten över sjukvården i regionen? Är det politiker, är det tjänstemän eller är det utövarna?
Det är en jättebra fråga. För de som har makten rent formellt på pappret, politikerna, de som sitter i ordförande i olika styrelser och klubbar besluten, de anser sig själva... De förstår att de har makt och inflytande, men de underlagen som de får, då är liksom 99-98% av budgeten, det är förra årets beslut som har skrivits upp i kostnader som finns kvar. Så att de själva sitter och försöker använda sista procenten, sista 2-3 procenten på bästa möjliga sätt. Men de börjar inte om från noll varje år. Så de upplever att de har en begränsad inflytande. Sen alla patienter och alla utifrån tänker att de kan väl bestämma nästan vad som helst. Mycket reglerat i lag. Och nu, varför säger du inte bara vem som bestämmer? Jo, för det är otydligt. Det är otydligt. Och om jag skulle hårdra det skulle jag säga att det finns ungefär 125 personer i Sverige idag som bestämmer 80-90% av hela sjukvården. De är de som är hälso- och sjukvårdsdirektörer, ekonomidirektörer, regiondirektörer, regionstyrelsens ordförande, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Det är ett gäng på ungefär 150 personer. De träffas återkommande och diskuterar.
Har egentligen bara 100 pers att opinionsbilda mot?
Ja, men jag tänker att nu har jag vet ungefär vad de heter och ungefär vad de finns och vad de ser.
Så ditt jobb kommer vara att åka runt och prata med dem?
Och dela ut pamfletter där de ses.
Jag vet inte om det var skräckenjagande eller att tänka att det är 100 personer ungefär. Och det spelar inte egentligen så stor roll, menar du, om de kommer från Moderaterna eller Centern eller Socialdemokraterna. De brottas med ungefär samma problem och konstruktionerna är redan så fasta och stora att deras politik inte spelar så stor roll.
Nej, men det spelar roll vem man röstar på i den meningen att man får ju mer eller mindre av den riktningen. Till exempel att man röstade kanske på vänstern i Stockholm. Man röstar på Socialdemokraterna och vänstern. De vann i Stockholm. Mm. Och det är en hel del privata som antagligen kommer minska. De kommer nog inte ta bort allt, men de kommer minska mycket på det privata. Och köerna kommer öka. Och så kommer de infört ett hyrstopp för de här färre hyrpersonal. De genomför stora delar av sin övertygelse och idéer. Men nu kan vi läsa också att jourlinjerna inne på sjukhuset. Sjukhusen kan inte bemanna sina egna jourlinjer. Så nu måste de ta in privata. Så att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som har haft väldigt så vänsterlutande retorik, de har nu börjat privatisera jourlinjerna inne på sjukhusen. Det skulle inte ens en moderat politiker kunna drömma om att få göra, ens ifall de trodde att det var en bra idé. Men så att det visar också att verkligheten kommer ikapp ideologin, och då gör man vad man måste för att människor ska få rimlig vård i tid.
Jag jobbade under några år på en stor privat psykiatriorganisation, och den var privat i så mening att den var privatägd, men den var offentligt finansierad, och det var specialistpsykiatri, så att man måste få en remiss för att komma dit. Och den var väldigt effektiv, mycket effektivare än det offentliga, och man hade ganska välfungerande system och man gjorde såna enkla saker att man påminde sina patienter hela tiden om när de skulle komma, så att de flesta kom. Och det gjorde att man redan i oktober hade man tagit hand om alla de patienter som Stockholmsregionen hade en budget för. Och det innebär antingen fick man välja då att i praktiken jobba gratis november, december, ta emot sina patienter men inte få någon ersättning för det. Eller säga åt svårt sjuka patienter att de inte fick komma. Och det kunde man ju inte göra som ansvarstagande vårdgivare. Och då träffade jag några tjänstemän för att prata om det här. Och då sa de på allvar att jo, men ni funkar jättebra, men i norra Stockholm gör de inte det. Där har de bara kommit upp till 70%. Så ni kan väl säga åt era patienter att åka till Danderyd istället. Och då frågade jag dem, okej, vi har bipolära patienter i Nynäshamn. Ska jag säga åt dem att de ska sätta sig på tåget och åka till Danderyd och träffa en läkare för att ersättningsmodellen ska funka i Stockholm? Ja, sa de då. Och det måste jag säga, det var då jag bestämde mig både för att sluta och för att det här var det konstigaste jag hade hört.
Och när jag hör sånt, då vill jag bara jobba ännu mer. Vi måste fixa det här. Alltså jag tror att, och det är det som är när vi har, och det stämmer ju. Alltså din upplevelse, jag kan bara så här, kvittera den.
Det är så det är.
Och det betyder inte att människor är illvilliga. Det betyder att den personens ansvarsområden
var ekonomin.
Var ekonomin och att få att pengarna skulle räcka till hela helheten. Mm. Och sen hade någon annan bestämt att nej, men psykiatrin ska delas upp i lite olika geografiska områden. Så det är massvis med olika personer som bestämmer en liten del av tårtbiten, och det är ingen som tar ansvar för hela tårtbiten i tillräckligt stor utsträckning. Och det är det jag menar, att vissa delar av de här regionerna är, vissa regioner är välskötta trots allt, så att säga, skulle jag säga. Men de flesta är inte det. Och man skulle nog vara väl förtjänt av en annan struktur i syfte att kunna ge patienter och vårdgivare en större möjlighet att själva mötas och lösa sina problem. Och att patienten hade, det betyder inte att patienten ska betala till själv, men ifall någon läkare säger nej, men du behöver en psykolog, varför ska inte jag få välja det själv? Det behöver inte vara så svårt att hitta en psykolog. Så att jag tror att man behöver inte gå via regionen för att okay, vem ska jag slussas till nu? Är jag norra eller södra länet och sådär? Människor klarar ganska mycket själv. Och de svårt sjuka som inte klarar själv, ja, där ska ju läkaren hjälpa till såklart.
En annan sak som jag brottades mycket med under de åren som jag jobbade där, det var ju frågan om utfall. Vad är bra vård? Och då tog vi fram och tittade på hur mycket man kunde arbeta efter man hade varit i den här behandlingen. Om man gick från 75% sjukskriven till kanske bara 25 eller fullödigt deltagande på arbetslivet. Och det använde vi som mått, och jag försökte argumentera för det, att det visar ju att vår verksamhet är väldigt bra. För det är ju det man vill, att sjuka människor ska komma in sjuka och komma ut friska. Men det var helt meningslöst som mått. Och är inte det också ett problem? Att man inte ens riktigt vet vad man ska göra med vad är framgångsrik vård?
Och där finns det finns några exempel där man har klarat detta. Det finns till exempel då inom höftkirurgi, att man behöver en ny höftprotes. Mm. Eller man behöver en höftprotes. Då såg man tidigare att vi betalar per ingrepp och sen betalar vi också per reoperation. Det vill säga att ifall det inte riktigt gick som man ville och man kommer tillbaka av 2 år, så fick man ju lika mycket pengar för reoperationen. Men vi har ju redan betalat för detta. Varför ska vi betala 2 år senare? Finns ingen garanti här eller? Och då införde några en garantifunktion. Då kallar man det så här. Ja, men ni får 90% utav ersättningen nu vid den här operationen. Och sen får ni 10% efter kanske 2 år eller vad det var. Men det är också det ni får i 5 år. Tror jag det var 4 eller 5 år. Så ifall de kommer tillbaka efter det, då är det er uppgift att fixa det, och vi har redan betalat för det. Vad händer då? Då flyttar man den bästa kirurgen från reoperationen för att laga någon annans problem till att möta patienten direkt. Och vad händer då? Jo, kostnaden sänkt, kapaciteten ökade och kvaliteten för patienten ökade. Och det är för att man hittar, okej, men vad är viktigt för oss och hur gör vi en modig, och detta kan handla om, varför görs inte detta överallt? Jo, för det kräver både tjänstemän, politiker och andra som är lite modiga och säger här, vi ger bort en del av kontrollen här till marknaden.
Mm.
Och vad är det svenskaste som finns? Jo, det är vår jante, men vad är det näst svenskaste? Det är att vara livrädd för att bli lurad. Jag menar att svensk sjukvård lider av en svår sjukdom av att hela tiden oroa sig för att gå inte bli lurad av någon. Vilket gör att vi hellre väljer bort massa bra exempel eller bra idéer än att bli lurad någon gång.
Och det men då menar du alltså att uppdragsgivarna är rädda för att bli lurade? Ja. Regionen? Ja, men det skulle jag skriva under på. För det var så jag uppfattade kontakten med regionen. Att man hela tiden försökte säkra på olika sätt så att de här privata vårdgivarna, och kanske det gäller även offentliga, inte lurade regionen på pengar. Och det var ju oftast inte målsättningen, utan man måste ju gå ihop och helst gå med lite vinst som man kan investera. Men målsättningen var ju att göra sina patienter friska och få dem att tycka att det är ett bra ställe de har hamnat på. Hur kommer det sig att det har blivit så? Är det de här skriverierna om allt fusk och att människor blir rika på sjukdomar?
Men jag menar att det har nog inte specifikt med sjukvården att göra, tror jag. Utan det man ser det också inom personlig assistans eller välfärden generellt sett. Där man säger, okay, men det här är våra gemensamma resurser. Vi har lånat ut vår tid, vår kropp, våra barn i skolan till den här verksamheten. Hur ser vi till nu att ingen gynnar sig på detta på ett otillbörligt sätt? Det är ju någonting svenskt. Jag tycker det är någonting svenskt. Jag vill inte heller bli lurad. Men jag skulle vilja att vi i samma vågskull la in, okej, men var får vi mest kvalitet? Var får vi mest skola för pengar? Var får vi mest vård för pengarna? Särskilt nu när pengarna i allt snabbare takt tar slut. Vem kan då göra lite mer än någon annan? Och varför flyttar vi inte pengarna och resurserna för de som gör lite mindre till de som gör lite mer? Idag finns det ju en rättvisa. Antagligen den personen du träffade när du var på hos den här vårdgivaren, den hade antagligen makt att flytta avtal från de som presterade precis så mycket som man var tvungen att göra till de som presterade kanske dubbelt så mycket, som var klara i november.
Mm. Som vi var. Jag tyckte också det. Flytta över lite pengar istället för att låta svårt psykiskt sjuka patienter åka över hela Stockholmsregionen.
Och jag kan vara lite mer dramatisk än så. De som konstant underpresterar eller precis ligger på bottennivån man måste göra, varför ska de få vara kvar? Skickar vi inte heller en signal till de som gör fantastiskt mycket mer än man måste? Hej, vet ni vad? De här andra, de får inte vara med mycket längre till. vi vill hellre satsa på er. Kan ni göra dubbelt så mycket av det som ni gör extra bra? För då driver man också kvalitet. Det finns ingen rättvisa att alla ska få med.
Men varför vågar man inte tänka så då? Varför går det inte att släppa loss det där?
Nej, men det är ju mycket av en legal fråga. Nej, men de har ju uppfyllt sin del av avtalet. De har genomfört alla punkter i avtalet. Och då tycker jag att man kan lägga till i avtalet att en gång om året så tar politikerna upp till beslut den sämst fungerande verksamheten, trots att man har nått målen, och diskuterar, ska den här få vara kvar? Och det menar jag så här, det betyder ju inte, tänk jag själv, om 6 månader ska politikern bestämma ifall du får vara kvar ditt avtal eller inte. Tänk vilken kvalitetsutveckling som skulle ske på den vårdcentralen eller psykologmottagningen. De skulle aldrig ha jobbat så hårt ju. För samma pengar vi redan betalat. Så att ge hela tiden påminna de som är sämst om att ni är sämst, men ni kan bli bättre, så kommer vi driva kvalitet.
Och under förutsättning då att vi gemensamt kan enas om vad kvalitet är, för det är också väldigt svårt.
Så är det såklart. Så är det såklart. Ja, ingenting här är enkelt.
Om du bara skulle lista så här, typ 3 saker som man i Region Stockholm skulle behöva göra för att få mycket bättre sjukvård, vad skulle det vara? Vad skulle du göra om du kunde bestämma envåldigt?
Jag tror att man skulle uppmuntra till fler olika försök. Det är svårt att veta exakt vad som fungerar i varje givet läge, så länge vi har den här planeringsekonomin. Och då tror jag att man ska uppmuntra fler att vara lite olika. Nu går ju allt i den takten av att man ska vara mer lika varandra. Sjukhusen ska ha samma uppdrag, det ska vara rättvist mellan sjukhusdirektörerna. Vad spelar det för roll? Det är 5 män som antagligen kunde klara lite orättvisa mot att det blir bättre på golvet. Och då menar jag så här, lite mindre svenskt i det. Och säga att nej, men här på Södersjukhuset, ni kan väl bli jättebra på höfter och ni kan jättebra på hjärtan. Och så blir någon annan jättebra på barn och någon annan blir jättebra på cancer.
Så mer olikartat, mer orättvisa mellan sjukhusen.
Och vad försöker vi uppnå med detta? Jo, konkurrensen. Det vill säga konkurrensen både mellan offentlig-offentlig, offentlig-privat och privat-privat och institutionellt. Driver en innovation och utveckling och en förändring som i sig självt är ett jättevärde. Och att särskilt med om man skulle få till en lärande organisation, det vill säga att, åh, gud vilken spännande sak du har hittat, Marie, kan inte jag få komma och besöka dig, kan du lära mig det? Alltså, kan man få till det här ledarskapet och den här nyfikenheten, antingen mellanmänskligt eller ekonomiskt ifall det först inte fungerar, då tror jag att vi skulle kunna få en sjukvård som verkligen skulle kunna bli så här potent. Det andra tror jag är att vi måste öppna för vårdgivare som kan ta emot fler patienter per krona än vad de andra kan. Och så säger man, vi tar pengar från de som är dåligt fungerande till de som är bra fungerande. Oavsett ifall det är privat eller offentligt. Och det tredje är, gör det möjligt för patienter att söka vård vad de vill. Även utanför Stockholm för den delen. Ifall Stockholm inte kan ge vård i tid, då ska man få ta sin peng som man aldrig ser. Och bara åka någonstans där det fungerar.
Mm. Apropå åka någonstans där det fungerar, finns det något land som du har som förebild där du tycker att det här är sjukvård vi borde kunna titta på och lära oss från?
Ja, men jag tror att det finns inte ett land. Om man tittar på sjukvårdssystem så tycker jag Holland har hittat liksom utifrån ett sätt att ransonera vården på bästa möjliga sätt. Men samtidigt har gemensam finansiering, det tycker jag är jätteintressant. Danmark är ganska intressant hur man lyckats skapa en större rörlighet över sjukvårdsmarknaden. USA är ju världens mest, om man kollar medicinsk kvalitet, vem kan få en svårt sjuk att överleva längst, så är det USA. Men det är lite olika, man får plocka det bästa från olika länder.
Mm. Med de här kloka synpunkterna så tackar jag dig, Gustav, för att du kom hit.
Tack så mycket för att du kom.
Tack så mycket för att ni lyssnar på Hälsa för ohälsosamma som ges ut av Epi.